Välkommen till Skånes taltidning nummer 32 2023. Utgivningsdag torsdag den 10 augusti. Solen går upp klockan 5.29 och ner igen 20.55 allarena. I studion Mats Sundling och Gunilla Kracht, och den senare är också tekniker. Det här är innehållet.
Siv Johansson fick behålla sin ledsagning. Kammarrätten gav inte Malmö stad prövningstillstånd. Nu uppmanar hon alla som fått ledsagningen nedskuren att ansöka på nytt.
Nu har Sverige ett damlandslag i five-a-side, eller blindfotboll. Och nästa vecka spelar de VM i England.
Forskare i Linköping studerar patienter med ögonproblem från covid. Varför de drabbats vet man fortfarande inte.
De gör mediciner ingen annan gör. Statligt bolag skräddarsyr läkemedel bland annat för patienter med ögonsjukdomar.
Knut Torstensson gick 10 mil i Gustav Vasas spår. GPS såg till att han inte hamnade i diket.
Sommarserien Skånska dialekter. När kom egentligen diftongerna och tungrotsärren? Svar idag.
Öppnat och stängt med vinylskivor och gamla kakor.
Evenemangstips med festivaler och 40-talsdag.
Kalendern med Madonna, mästerskap och mötesplats för musiker.
Anslagstavlan, idag en gemensam för hela Skåne.
Och allra sist, redaktionsrutan.
Siv Johansson i Malmö får behålla sin ledsagning. Förra året beslutade Malmö stad att skära ner hennes ledsagning från 36 timmar i månaden till 12 timmar. Ett beslut som Siv överklagade till förvaltningsrätten, som tidigare i somras gav henne rätt till 28 timmar. Kommunen i sin tur överklagade, som vi berättade tidigare, till kammarrätten, men utan att få gehör. Det är ett besked som Siv Johansson nyss fått.
Ja, det har jag fått. Kammarrätten beviljade inte prövningstillstånd. Och sen har jag fått besked från kommunen att jag har 28 timmar fram till den 31 maj när det ska omprövas igen. Och ja, det känns bra, och det ligger väl i tiden att den här utredningen om funktionshindrades ledsagning, att det ska komma en lag. Så att det är väl där först med typ kammarrätten tar upp något nytt till prövning.
Är du lättad nu?
Ja, det är jag. Jag är lättad och jag är lite skadeglad och kommunens vägnar. För att de har ju varit och jagat många människor. Så att jag uppmanar de som har fått färre timmar att de helt enkelt ansöker igen för att få upp antalet timmar. Det kan man ju göra om man har missat då att överklaga till förvaltningsrätten och tyckte det är för jobbigt. Så kan man ju göra en ny ansökan.
Tidigare i somras kom Socialstyrelsen med en mycket kritisk rapport om hur ledsagningen fungerar, eller rättare sagt inte fungerar, i Sveriges kommuner. En rapport som utmynnar i ett förslag till regeringen att utreda en särskild lagstiftning gällande ledsagning. Men att kammarrätten i sitt beslut om prövningstillstånd skulle ha tagit hänsyn till en ännu inte existerande lag, det tror inte SRFs jurist Anna Kvarnström. Istället tror hon att kammarrätten, liksom förvaltningsrätten, ansåg att det var ett så uppenbart felaktigt beslut av Malmö stad att frågan inte behövde prövas igen. Beslutet om ledsagning för Siv Johanssons del gäller alltså till den sista maj nästa år. Och till dess tänker hon bokföra allt hon använder ledsagningen till, så att kommunen vid den omprövningen inte ska få möjlighet att hävda att hon inte utnyttjat alla ledsagningstimmarna.
Ja, för att de kommer nog vara väldigt noga och kontrollera att jag har gjort det. Så jag kommer att föra bok över de gånger jag inte utnyttjar det. Till exempel nu när jag sitter på Almåsa en vecka. Sitter på Almåsa, det låter. När jag är nu på Almåsa en vecka. då svart på vitt att jag är bortrest och meddelat det. Eller om de då inte kan ge mig en ledsagare eftersom någon är sjuk, så kommer jag att skriva ner det så att det finns. För de ska inte visa då att jag inte har utnyttjat det.
Du litar fortfarande inte riktigt på dem?
Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte.
Vad ska du göra nu då? När du har flera timmar?
Ja, nu ska jag ut och roa mig. Nej, men jag ska kontrollera lite vad som finns. Och det blir kanske då att jag går på teater eller musikarrangemang. Och sen alla de små ärenden man ska göra. Nu har jag skaffat mig en ny telefon och nu måste jag gå till banken och skaffa mig ett nytt bank-ID till den telefonen. Och, så att det finns lite grann. Och, eftersom det har blivit så eftersatt så finns det grejer att göra. Så att det kommer jag att utnyttja.
Sa Siv Johansson i Malmö. Reporter var Birgitta Fridén.
På måndag börjar dam-VM i five-a-side eller blind fotboll i brittiska Birmingham. Och Sverige har för första gången ett damlandslag som man kan skicka till ett VM. I truppen ingår 7 utespelare, 2 målvakter och ledarhundarna Poppe och Jojo. De 2 sistnämnda kommer dock inte att vara med på plan, berättar huvudtränaren för den svenska truppen Mark Blake från Stockholm.
Nej. De kommer att vara ledarhundar för 2 av spelarna som tar med sig sina ledarhundar. De har ingenting med själva spelet och matchen att göra. De är med som en del av det hela truppen som stöd.
Vilka möter ni först då? Vilka andra lag är det?
På måndag klockan 9.30 svensk tid. Då kommer vi möta Marocko. På tisdag 9.30 svensk tid kommer vi möta Japan. Och på torsdag, då kommer vi möta världsnationen England.
Det låter som om det här är en global sport.
Ja, alltså five-a-side är ju paralympisk idrott. Det finns ungefär 80 länder globalt sett. Och den här är första gången i svensk historia att det finns ett riktigt damlandslag. Och skillnaden är ganska mycket att om man har ett landslag, då gäller synklassificering. Alltså ganska många olika syntester. På damsidan är det alltså 0-10% syn som gäller och det är samma som goalball.
Nej, men varför finns det inte någon från Skåne med i laget?
Det är ju så att inom vår nationell utvecklingsgrupp har vi idag en spelare som egentligen kommer från Växjö som är närmast. Det är inte heller Skåne, men vi kommer lite närmare. Men det råkar ha blivit så och det är också så att vi är väldigt glada över att FIF Malmö har startat upp five-a-side i början av det här året. Och vi hoppas verkligen att vi kommer ha skånska damer med. På här sidan har vi en hel del herrar från södra Sverige. Och det är en liten annan balans i det gänget som kanske kommer att spela i Leipzig i oktober. Så det är lugnt, Skåne är på gång.
Och i det här mästerskapen i Birmingham, vad siktar ni på? Medalj eller?
Ja, den klassiska ledande journalistfråga. Ja, alltså så här är det. Att vi fick en reservplats till VM i juli. Och det innebär att vi har haft relativt kort om tid att ordna både truppen och förutsättningar. Så att vi är också så att vi kommer inte ha hela våran första trupp med på grund av personliga planeringar sedan tidigare om vi hade haft med tid. Så att vi har ju inte så höga resultatfokus eller förväntningar på oss. Däremot kommer vi gå in till varje match för att vinna den matchen. Och vi får se hur långt det räcker. Vårt mål är egentligen att hjälpa sporten att komma med i Los Angeles 2028 Paralympics. Det är vårt mål av delta i detta VM för att det är någon slags rättvisa frågor.
Sa Mark Blake, huvudtränare och ledamot i Parasport Sveriges fotbollskommitté. Och för den som till äventyrs inte vet vad five-a-side är, så är det fotboll som spelas med bindel för ögonen. Planen är knappt så stor som en hockeyrink med sarg runt om. Bollen har en pingla och de fem utespelarna i varje lag får ropa, så alla hör vad de är. Målvakten är seende och bakom målet har det anfallande laget en person som dirigerar sitt lag så att de vet vad målet är. Reporter var Per Axel Jansson. Den som vill höra mer om hur spelet går till kan gå in på vår hemsida. I löpsedeln till det här numret finns en länk till ett reportage från det första prova på-tillfället i höstas.
Idag inleder vi en serie om tre avsnitt som ska handla om ögonforskningen vid Linköpings universitet. Professor Nila Galli och hans team har i över ett års tid undersökt patienter som fått ögonkomplikationer efter en covid-19-infektion. Men fortfarande vet man inte riktigt hur sambandet mellan covid och problem med ögonen ser ut.
Ja, vi har nu undersökt över 100 personer i Sverige, i hela Sverige faktiskt, som har ögonproblem efter att ha tillfrisknat efter mild covid. Så de var inte personer som var inlagda med två covid, utan de hade ganska mild infektion och sen blev de friska igen och sen började ögonproblem komma efter några veckor till månader.
Vad är det för typ av ögonproblem?
Ja, många har symptom på extrem ljuskänslighet. Någon obehag i ögat, gruskänsla i ögat, torrhet i ögat och ögonvärk. Så det är några av de symptomer. Och problemet är att de inte går bort eller kan behandlas med någon befintlig behandling, utan dessa personer lever med dessa problem nu i 2-3 år för de som fick covid i början på pandemin.
Finns det något hopp om botemedel då?
Ja, hittills har ögonläkarna bara kunde lindra besväret lite grann, eller optiker, genom att göra till exempel en ögonträningsprogram eller de kan få speciella glasögon eller solglasögon eller någon medel för att göra ögat lite mer fuktig mot torrhet, torrhetsbesvär. Men inte, det finns inte någon riktig botemedel just nu för det. Så det är, och problemet är dels att vi inte förstår varför folk får dessa problem.
Så är det säkert att det är på grund av covid-infektionen?
Det är jättesvårt att hitta någon direkt samband. Det vi har hittat hittills är att bara patienterna som inte hade någon ögonproblem alls innan de fick covid och sen det började några veckor till månader efter covid. Och det är typ samma mönster i alla dessa 100 personer som vi har undersökt. Så det är stark misstanke att det är covid faktiskt. Och det finns andra rapporter i litteraturen som har hittat samma grupp personer. Så det vi har kommit fram till nu är att dessa kan bero på drabbad nervfunktion i hjärnan som möjligtvis är orsakat av covid-viruset. Vi vet att viruset drabbar hjärnan och där finns det många nerver som styr alla möjliga ögonfunktioner. Och vi ser en svaghet i dessa nerver hos personer med ögonproblem efter covid.
Det var Per Axel Jansson som intervjuade professor Nila Galli i Linköping.
I förra veckans inslag om restnoterade läkemedel nämndes det att APL, apotek, produktion och laboratorier, kan hjälpa till att ta fram bland annat ögondroppar för patienter med särskilda behov. APL är ett ganska anonymt statligt bolag trots att man har över 500 anställda och produktion på 5 orter i landet. Så vem kan få hjälp av dem med sina mediciner? Och hur går det till att skräddarsy läkemedel för små patientgrupper som inte hittar någon fungerande medicin på den kommersiella marknaden? Erik Heffler är vd på APL.
APL, det står för Apotek, Produktion och Laboratorier AB. Och vi är ett helt statligt bolag som har ett samhällsuppdrag. Uppdrag då av staten, ägaren. Där vi ska tillhandahålla, utveckla och tillhandahålla extempore läkemedel och lagerberedningar till
extempore, det var ett komplicerat ord.
Ja. Ja, extempore betyder ju här och nu. Och extemporeprodukter, det är produkter som inte finns kommersiellt tillgängliga utan tillverkas inom ramen för ett apotekstillstånd. Och det bygger då på vad läkaren förskriver. Läkare i Sverige och jag överallt egentligen har ju så kallad fri förskrivningsrätt. Så det är möjligt för en läkare att skriva ut en behandling som inte finns i form av kommersiellt tillgängliga läkemedel.
Kan det vara en medicin då, som finns i ett annat land? Eller?
Nej, då är, om det är ett annat EU-land, då finns möjligheten till så kallad licens. Och det blir ett licensläkemedel som Läkemedelsverket godkänner. Och prioriteringsordningen mellan läkemedel, det är att en läkare alltid i första hand ska skriva ut ett godkänt läkemedel som alltså finns den vanliga vägen, kommersiellt. I andra hand ska man skriva ut en licensprodukt som då är ett godkänt läkemedel i annat EU-land. Och först i tredje hand så kan det vara aktuellt att skriva ut ett extempore läkemedel. Men för att väldigt enkelt förklara vad extempore är, så är det ju egentligen samma princip som om du tänker dig att du gick, om du gick till en läkare i början av förra seklet, början av 1900-talet. Och du fick ett recept av läkaren, du tar det receptet och går till apoteket. Och vad gjorde apotekaren då för över 100 år sedan? Jo, de blandade ju ihop det som stod på receptet. Och i princip så är det det som vi gör idag också på APL. För den här verksamheten har aldrig försvunnit. Den förekommer över hela Europa också. Att man gör apotekstillverkade läkemedel.
Vilka patienter är det som har nytta av er då?
Ja, det vanligaste som vi får förskrivningar på, det är för barn faktiskt. För det finns ju läkemedel som egentligen bara utvecklas till vuxna. Till exempel hjärtakärl, psykofarmaka och liknande. Och där finns det ändå då små patientgrupper som utgörs av barn. Och det vi kan göra då, det är att ta fram en barnanpassad dos. Och det gör man helt enkelt genom att till exempel morsla ner den vanliga vuxentabletten och sen späda den med någonting eller ge en lite lägre dos och fylla en kapsel. Eller att man gör en flytande produkt istället med en barnanpassad dos. Så det är det vanligaste vi gör. Sen är det vissa patienter som är överkänsliga mot hjälpämnen eller konserveringsmedel i produkter. Och då kan vi ta fram då beredningar som inte har de ämnena med sig. Och sen finns det också kategorier där det är produkter som har tagits bort från marknaden av en eller annan anledning. Och där det fortfarande finns kvar en patientgrupp som vill stå kvar på den. Där läkaren tycker att man ska stå kvar på den behandlingen. Och då kan vi fortsätta tillverka den typen av produkter.
Hur vanligt är det att patienter med olika ögonsjukdomar får hjälp av er att få sitt läkemedel?
Relativt vanligt skulle jag säga. Vi har en ganska stor del av de produkterna som vi tillverkar är ögonprodukter. Och det är ju allt från, ja, vi har allt från sånt som lindrar en bagel i ögat till att vi har också glaukompreparat som vi tillverkar också.
Så vad uppskattar du, hur många patienter med den typen av problem vänder sig till er, eller läkarna vänder sig till er?
Oj, det var en svår fråga att ta rakt ur.
Handlar det om hundratals eller tiotals? Eller?
Nej, det ligger nog på nivån hundratals. Det gör vi nog. Mm.
Och är det huvudsakligen glaukompatienter då?
Det törs jag inte uttala mig om, för att vi har alla möjliga varianter här med allt från följlösningar till då glaukombehandling vid pilokaratin framförallt. Men man kan väl säga som så här att totalt sett för APL så har vi någonstans runt 40 000 beställningar per år. Och en inte obetydlig del av de beställningarna är ju ögonpreparat. Och jag skulle gissa att det är någonstans runt 10% som är inom terapiområdet i ögon av de här 40 000 ordrarna.
Men om jag går till vårdcentralen och min läkare, kan jag vara säker på att han eller hon vet om att den här möjligheten finns? Om jag till exempel inte tål något läkemedel?
Nej, helt säker på det kan man ju inte vara. Det här är ju ett komplement till den vanliga läkemedelsförsörjningen. Och det vet vi att alla inom vården känner ju inte riktigt till vad APL gör. Och det här är faktiskt ett område som vi arbetar ganska aktivt med, att komma ut med information till vården att vi finns och vad vår roll är, vad vår uppgift är. Men att vår uppgift absolut inte är att ersätta då godkända kommersiella läkemedel, utan att vi ska vara ett komplement.
Erik Heffler, verkställande direktör på APL. Och det var Per Axel Jansson som hade talat med honom.
I måndags kom Knut Torstensson hem efter att ha gått Vasaloppets 10 mil på 8 dagar. Den här strapatsen arrangerades av föreningen Den långa vandringen. Och rullstolsburen Anders André. När Knut sovit ut hemma i Färlöv ringde vi upp honom.
Jag har gått Vasaloppet, ja. En aktivitet som heter Den långa vandringen. Och då var det 4 rullstolar, 4 Zoom som är då en permobil för terräng. Det var 3 som gick med rullatorer. Det var 2 med elmoppe och så var det då jag som gick i seende. Och sen klart var det medvandrare också som assisterade lite och sånt. Ja. Men så var det lite regn och lite mygg. Regnen kom i regel kväll eller nattetid. Och då var det en av dagarna, det var tredje dagen, då sträckan var 14 kilometer. Och då kom vi på ett ställe där och då var det en stor vattenpöl. Då visade det sig att rullstolar, och de kunde inte komma ut där, för då skulle de ju sjunka. Och den här vattenpölen var ju så djup så den skulle de inte klara, för den gick... Ja, någonstans mellan ett stövelskaft och ett knät. Så det blev ju att vi fick ju vända och ta en annan väg. Och då blev det 4 kilometer längs en asfaltsväg. Så att den dagen gick vi nästan 19 kilometer istället.
Men du sa alltså det var rullatorer också. Hur kan man gå så långt med rullator?
Ja, men där var en dam. Hon var en riktig friskus. Ibland så kunde man gå en stammösan, här står en rollator mitt på där i gången. Då var hon ute och plockade bär. Och hon hade rollatorn för hon hade lite problem med balansen när hon gick. Och hon kunde gå fort, den här damen. Så hon hade liksom inte rollatorn som vi ser många äldre här med rollatorer. Utan de som var där, det var ett form av att ha en balans när de gick.
Okej.
Okay. Mm-hmm. Så de kunde ju gå väldigt fort, så sett ju.
Men var sov ni då?
I tält. Det var ju, logistiken var ju sånt så gjort att vi träffades i Bergaby med våra grejer. Då Och så var det två som då hade bil och släp. Den ena bilen hade då typet ut i kök med sig och tält och detta, typ partytält och sånt som sattes upp till varje kväll och där vi kunde sitta på kväll och morgon. En bil hade hand om då tält, sovsäck och allt det här, och där fanns ju även då tältsängar. Så att de som hade de här problemen komma ner, de fick ju ligga i sängen. Så att man behövde inte bära på tunga ryggsäckar eller någonting, utan man hade regnställ, lunchpaketet och vatten. Det var vad man hade med bar sig på dagen, så det var ju enkelt. Ja. Så det var inte det som när man gör en fjällvandring, då man har tält och sovsäckar och allting med sig.
Det var ändå 9 mil. Fick du skavsår?
Nej. Ingenting, någonting sånt. Inga problem i kroppen, utan 9, du får nästan säga vi gick 10 mil på de här 8 dagarna. Och jag får nog säga det, eftersom jag fick en sjukdom här 2019 med epilepsi som har tagit mycket på min energi. Men jag känner idag att jag är tillbaka där jag var innan min sjukdom. Okej, epilepsin ligger kvar, men jag hade inga problem. Det var en backe först med 7% slutning till iris, tror jag den var. Sen kom ju Lundbäcksbackarna som är väldigt grymma. Långstigande. Stiger lite, plattar lite, stiger lite. Och den är rätt lång den där. Och sen sista man kommer till, jämfört med de andra stigningarna, så var det som att gå rätt upp i luften.
Men alla de här...
Och där var de med rullstol. De rullar hela vägen upp, men de var möra när de kom upp. Och jag tyckte den var lättare, men nu ska jag förklara en sak. Jag gick efter en digital ledsagarlinje som kommer från Nordic Evolution. Och den här killen, Olle, där, han har ju cyklat den här sträckan en gång innan han lagt ut den här digitala linjen. Det var en frihetskänsla.
Men jag förstår inte riktigt den här digitala orienteringen. Hur går det till?
Jo, då har du ju en liten mottagare som satt i tandband. Och sen hade jag en keps och den så intressant. Så hade du öronsnäckor som låg runt örat. Och sen hade du en power i fickan. Så den gick ju upp och tog via en satellit. Och kom ner som du har en GPS. För när jag gick på rätt linje så kunde man få 3 alternativ på en ticksignal. Och då kan man säga att den här ticksignalen är som en ticksignal vid ett övergångsställe. Och då kan man få 1 eller 1,5 eller 2 sekunders intervall. Och när man då lämnar den linjen till höger, så är det ett annat ljud som då blir tick, tick, tick. Och så blir den, accelererar den i ljudet. Och så kommer ena ut i ytterkant. Så säger den stopp, sväng, vänster. Går man för långt till vänster så blir det ljusare ton. Så liksom man hör väldigt lätt var man är. Har du en smal väg så kan du ställa in de här olika bredderna. Hur brett det ska vara så du inte hamnar ute i diket. För det är första gången han lägger ut en sån lång slinga. Jag tror det är han som har lagt dem ner i Pildamsparken. Som man kan gå. Men det är ju kortare sträckor. Ja.
Så du kunde gå själv? Du behövde ingen ledsagare?
Nej, jag behövde ingen att hålla i handen.
Vad var det bästa med den här turen?
Frihetskänslan. Och få komma ut och vandra som jag tycker om. Jag har ju aldrig gått 9 mil och ligget 10 mil ligget ut 8 dagar. Mm. Det längsta jag ligget ut är ju 3 eller 4 dagar på fjället. Men inte där vi har gått så långa sträckor överhuvudtaget.
Knut Torstensson från Skånska Färlöv intervjuades av Per-Axel Jansson.
När kom diftongerna in i skånskan? Och tungrotsären? Ja, senare än man kanske tror. Sommarserien Skånska dialekter fortsätter lyssna bak i historien på hur folk talade förr. Och hur skånskan har utvecklats över tid. Häromveckan hörde vi dialektologen Mattias Strandberg talas om på medeltiden, vilket visade sig vara rätt likt isländskan av idag. Han arbetar för Institutet för språk och folkminnen och vi träffar honom på Arkivcentrum Syd i Lund.
Vi är ganska säkra på att det inte fanns några diftonger alls i princip i den medeltida skånskan, om man tänker 12, 13, 1400-tal sådär, utan diftongerna kom lite senare. Och det som kom först då under 1500-talet kanske, det var förmodligen de ganska kraftigt utpräglade nordskånska diftongerna au, aj, alltså som i paug och stein, eller stoin som det hette på vissa håll.
Alltså sten på
ryssvenska. Ja, just det, med pug, alltså pojke då, och sten. Och likadant i gaus och pau och gau och så vidare. Sen så finns det ju andra diftonger i den nutida skånskan, åtminstone på vissa håll i Skåne, i södra och västra Skåne, så är ju samtliga långa vokaler diftonger. Så det heter e och ö och ä, å och så vidare. I, y, u. Och de här diftongerna är av lite yngre datum. Men vi vet egentligen inte hur gamla de är. Det vi vet är att de nu har tilltagit i styrka under 1800-1900-talet i samband med att folk har flyttat in till städerna och lagt bort sina gamla dialekter, och så har de här diftongerna, det har blivit en slags snöbollseffekt på dem, för de har liksom, man har tagit upp dem som ett slags språklig resurs för att bygga en ny identitet. Mm. Och på så vis så har diftongerna blivit kraftigare i stadsmålen då, som malmöitiskan har fått sina kraftiga diftonger som sen då har spritts ut på landsbygden.
Då talar vi 1800-tal då kanske?
Då talar vi 1800-tal, 1900-tal.
Mm. Tungrotsherren, hur kom de in i bilden?
Idag tänker vi kanske på tungrotsherren och det bakre häret som någonting arketypiskt skånskt. Många är kanske osäkra på om man kan kalla det för skånska om man inte har bakre här. Mm. Men det är faktiskt ett sent fenomen. Vi vet ju inte exakt när det har kommit in. Kanske slutet på 1700-talet, någonting där. Det bakre äret breder ut sig geografiskt i Skåne under loppet av 1800-1900-talet. Så att så sent som runt år 1900 så hade man så fortfarande främre är i stora delar av norra Skåne.
Mm. Hur kunde det låta då, till exempel?
Ja, vi kan ju ta ett exempel här. Här har vi då en uppteckning. Jag får se om jag får fram den här kuvertet. En uppteckning av Per Larsson från 1898. En berättelse på Kiviksmål om den så kallade tackaren. Som sagt, det speciella med denna är alltså att det främre äret fortfarande användes här då. Och det här är upptecknat med landsmålsalfabet som du ser.
Det var inte lätt för mig att läsa, nej.
Landsmålsalfabetet utvecklades av slavisten J.A. Lundell i Uppsala under 1870-talet och blev faktiskt en föregångare till det som sen blev The International Phonetic Alphabet, IPA, som många har sett i engelskböcker, tyskböcker och franskböcker i skolan. Mm. Men i Kivik i alla fall, 1898, så kunde det låta så här kanske ungefär. Ingen havet blivit kristna, så hade tydliga som druckna och inte kom i tjotjegården ingen ro, utan det sprunga på kusten om nötterna. Så var det en ätterhöst för många år sedan och fiskarna låg ute på olasätterna med hummorna. Vi hade ju boar vid sätterna då med, men en olabo på den tiden, det var inte stort anden än stenkula. Och det kylna på golet. Och det var en risbrudet till väg mellan hålet som du låg i. Och det dudaste där de hade reskaven. Nu är olaboerna riktiga hoja, täta hus, till och med målade. Och de har cements, gul och engelskas bisa på samma ställe. Här är fiskare som tar hela hushållet med sig från läget. Och så bor de på sätteren, så länge olafisket varar. I krivareboen hade min fan vidjärna vaggan med sig i fjol till och med.
Det var annorlunda men lite igenkännbart i alla fall om man har hört äldre österlens bor.
Ja, jag tror att det som allra mest sticker i öronen här är väl det främre äret. Va? Mm. Det är det som gör att man inte riktigt får ordning på vad det är för någon dialekt, för man är så van vid att skånska och bakra är. Och man kan ju prova att läsa med bakra och se vad effekten blir. Innan havet blivit kristna så hade Tilia som druckna inte kommit i tjortjegården ingen ro, utan det sprungit på kusten av nötterna. Så var det en ättehöst för många år sedan och fiskarna låg ute på olasätteren med hummorna. De hade ju boar vid sätteren då med, men en olabo på den tiden de var inte stort anden än stenkula och det kylna på golet. Och där man ris brudet till veggie mellom hulet som det låg i och det dudaste där de hade reskaven. Då blir det nästan omedelbart som jag igenkänner liksom, som skånska, inte sant? Mm. Sen är det, har det kanske med saken att göra att det är lite svårt att läsa med främre här om man inte är så van vid det förstås. Ja.
Så tungspets är så sent i alla fall i de trakterna?
Ja, i de trakterna, och det är ju mellersta eller snarast södra Skåne ju. Så det är rätt så långt söderut och rätt så långt fram i tiden ju. Men riktigt långt norrut då, som i Örkenen, Socken och Göinge och där omkring. I Ljunga härad. Där så bevarades ju det främre härad ännu längre. Så att vi har ju inspelningar från 60-70-tal där folk fortfarande har främre härad där uppe.
Göingemål är ju lite distinkt.
Ja, det är det onekligen. Det är ju Skånes mest ålderdomliga dialekter som man hittar där. De hänger ju delvis ihop med dialekterna på andra sidan landskapsgränserna där i Blekinge och Småland.
Då vill jag nog gärna höra.
Det ska vi nu kunna ordna. Mm.
Ska vi bara se, då hämtar jag min dator. Du kan följa med. Så.
Ja, då har vi gjort en rask förflyttning här. Nu är vi på ditt rum. Det finns inte bara kartotek och dokument att läsa högt ur, utan också inspelningar.
Mm. Nu ska vi leta efter
en datorskärm med en skärmsläckare över Skåne och Blekinge och Småland.
Kommunkartan 1951. Det var i förra storkommunreformen. Så att varje kommun är en gammal socken, så att det är en väldigt bra Windows-bakgrund att ha. Om jag inte vet riktigt var jag är så kan jag snabbt ta reda på det. Ja, nu ska vi se Östra Göinge.
Och då kan man säga det att det här spelade man in från 30-talet och framåt. Man åkte ut och tog med sig inspelningsutrustning och träffade folk som talade dialekter.
Ja, så var det. Man åkte ut och pratade med folk och spelade in.
För att bevara och dokumentera då hur man talade.
Just det. Ska vi se vad vi hittar för något bra här. Ja, men här har vi en inspelning från Örkenäs socken i Östra Göinge, alltså Lönsboda-trakten. Och här är då en kvinna född 1904 som pratar, och hon har åtminstone emellanåt bevarat främre ärende.
Vi hade en skola här som kom upp ifrån Lappland, Arjeplog. Och han kunde inte göingska och vi kunde inte norrländska sig. Men där hur det var så gick det bra ändå.
Ringer ni bra det?
Ja. Ja, vi kunde inte annat bra det göingska. Jag fick en besök. Men du vet, för Arjeplog, det var en särskild dialekt.
Ja.
Så det var inte så gött att förstå honom.
Ja. En kvinna född 1904, inspelad för ett bra tag sedan, kunde man höra här.
1989 var det inspelat.
På kassett. Med bandbrus.
Ja, ja, just det.
Ålderdomligaste skånskan.
Ja, just uppe i nordöstra hörnet så har man ju har skånskan varit som mest ålderdomlig. På diverse vis. Man har haft en rätt så välbevarad böjningsmorfologi. Istället för kyrkan så har man sagt kökerna. Feminina substantiv som slutar på A. De har slutat på E istället och har fått en bestämd artikel på na. Vilket ju är ganska särpräglat. Det finns ju inte någon annanstans i Skåne. Och man har böjt verben i plural. Va? Jag ser då, men vi seda. Och i seden. Och där i seda. Där uppe. Men
den här, du sitter.
Ja, just det. Jag sitter, men vi sitta, så att säga. Pluralböjning av verben. Den har man haft i princip i hela Kristianstad län faktiskt. Ja, långt fram på 1900-talet. Min morfar, han var född 1916 i Östra Sönnaslöv, och han hade pluralböjning av verb faktiskt. Nu kommer de, nu håller vi middag och så vidare. Ja, nordöstligaste Skåne är liksom ett intensitetscentrum för en del ålderdomliga dialektdrag.
Mm. Finns det några fler intressanta exempel på skånskan från förr här, tror
jag? Ja, det finns massa. Vi har ju över 10 000 timmar inspelat material, så att det finns mycket intressant. Jag tänkte plocka fram en inspelning med en man från Degeberga, född 1862. Ja, här har vi den. Det roliga här är lite grann att han var född i Slätteberg i Degeberga socken, men han flyttade 1885 till Agusa i Androm socken på andra sidan häradsgränsen i Albo härad då. där man pratar en helt annan dialekt. Och där tjänade han som dräng. Och då så fick han ju bekanta sig med albonitiskan. Så här i den här inspelningen så berättar han lite grann om skillnaden mellan Gärsingaspråket och albonitiskan.
Spelat på grammofonskiva, står det.
Just det. 1946.
Men det där som ni sa nu som skillnaden mellan albonitiskan och gärsingaspråket. Kunde ni inte säga det om igen från vad ni sa den om det tvätta?
Jo, för en albonit, han kallar ju ett kosall eller ett hus för manse.
Ja.
Och så talar han ju britt till exempel. Gack till bäcken och tvätta säcken och lägg dem i bänken och lät tydjaren ligga på.
Ja. Men ni säger ni är så här, säger ni?
Ja, det säger jag, gatt i bäcken och sätter säcken och lägger dem i bänken och lägger garn i gatten.
Det han talar om här alltså, skillnaden mellan Gärsinga, dialekten Gärsärad, Volvo här. Det är alltså en dialektgräns som egentligen sträcker sig över hela, tvärs över Skåne, rätt över. Om man tittar.
Det var en karta på väggen, ja. Som är gammal också den, från Landskrona i väster ungefär.
Just det, rätt över. Hela vägen bort till Hörrödmaglehem här. Och gränsen mellan Gärsärad och Albo härad, eller nuvarande Kristianstad kommun och Tomelilla och Simrishamns kommun, å andra sidan.
Från östkust till östkust.
Ja, precis. Rätt över Skåne. Där har ett väldigt kraftigt dialektgränsbälte gått. Kanske det viktigaste, eller helt avgjort det viktigaste i Skånes äldre dialektgeografi, så att säga. Så att det är bland annat sydgräns för de nordskånska diftongerna. Så att norr om har man sagt paug. Och söder om har man sagt pug. Så pug och gaus och stein med varianter mot pug och gaus och stein. Men det som han talar om här alltså, och som han tar som exempel upp på en viktig skillnad mellan språket i Gärsärad och i Albohärad, det är den sydskånska förmjukningen som de har i Albohärad. Det vill säga att k och g utvecklas till tj och j efter främre vokal. Eller mjuka vokaler, eller ljusa vokaler, eller i och ä och sådana som ligger långt fram i munnen, den typen av vokaler. Och därför så heter det då till exempel gack till bäcken och tvätta säcken och lägg dem i bänken och la tydjaren ligga på. Mot i Gärs här alltså, så har man gack till bäcken och tvätta säcken och lägg dem i bänken och la tydjaren ligga på. Alltså gå till bäcken och tvätta säcken och lägg den i bänken. Och låt tiggaren ligga på den. Det här är ju nog ett konstruerat språkprov som ska illustrera just den där ramsa som man har hittat på som ska illustrera skillnaderna. Alltså.
Och det geografiska avståndet är inte lika stort som det låter?
Nej, det geografiska avståndet är ju alltså han var ju från Slätteberga i Degeberg, ligger här någonstans. Och han flyttade hit till Agusa, så att det är ju, vad kan det vara? Kan det vara en mil?
Ja.
De här gamla dialektgränserna var påfallande skarpa. Och vi har fortfarande vissa sådana skarpa dialektgränser. Till exempel då gränsen mellan det nordskånska och det sydskånska vokalsystemet som vi har idag. Alltså där alla långa vokaler är diftongerade i södra Skåne. Men i norra Skåne så är det bara 4-5 vokaler som är diftongerade. Ibland kallar man det för gränsen mellan måla båten blå och måla båten blå. För den gränsen är väldigt skarp och det är i princip faktiskt samma gräns här, råkar det vara. Sammanfaller geografiskt med den som vi precis pratade om. Så att om man åker och handlar i Degeberga här så kan man räkna med att bli betjänad av någon som pratar ungefär som jag. Men åker man istället till Brösarp och handlar och pratar de på det här viset med alla diftonger. Så en helt annan typ av skånska. Jag är uppvuxen helt nära den här gränsen. Så att
Och det är inte många minuter med bil däremellan.
Nej då, det är det inte. Man kan gå också. Eller cykla.
Eller cykla med följare.
Ja. Ja. Mm.
Vi hörde Mattias Strandberg, doktor i nordiska språk och forskningsarkivarie vid det statliga institutet för språk och folkminnen. Reporter var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. I Staffanstorp har kommunen stängt Pilegårdens restaurang. Och de pensionärer och andra som besöker trivselpunkten får hitta sin lunch på annat sätt. I Ängelholm har den japanska restaurangen Yummy, Y-A-M-M-I, öppnat på Östergatan 36. Här serveras sushi, ramen, alltså nudelrätter, och teppanyaki, det vill säga grillat, till lunch och tidig middag. En likadan restaurang med samma namn finns sedan tidigare i Helsingborg. Och den nya här är grannen med Banh Mi King som serverar vietnamesiska smörgåsar. I Helsingborg har brunchoteket öppnat på Rådhustorget 12 i lokaler där det senast låg en sushi-restaurang. Här serveras nu klassiska frukosträtter som eggs benedict och amerikanska pannkakor. Ett brunchoteket finns sedan tidigare på Stortorget i Malmö. I Höganäs stänger leksaksaffären Toys and Kids på Storgatan 19. Utförsäljning av lagret pågår till mitten av augusti och därefter slås portarna alltså igen för gott efter 77 år. I Liatorp i Osby kommun har Ragnarssons antik öppnat ett café med sockerkaka, kringlor, mandelkakor och annat som bara är bakat efter recept från 1800-talet. Caféet ska öppet lördagar och söndagar året om mellan 10 och 16. Adressen är Virdavägen 12 i Liatorp. I Malmö har skivbutiken Sounds on Vinyl öppnat på Segevång och Krusegatan 23. Rock och hårdrock på just vinyl är specialiteterna och butiken är öppen torsdagar mellan 16 och 19 samt lördagar 11 till 14. Och då ska det också gå att få kaffe med en kaka till. I Skurup har second hand-butiken på Trädgårdsgatan stängt för gott. Och i Hässleholm byter kaféet i Hembygdsparken ägare och därmed också namn från Birkens Café och Kuriosa till Café Dalén. Sortimentet kommer att vara ungefär detsamma som innan, lovar den nya ägaren, men det är osäkert om loppisbutiken i intilliggande skräddarhuset kommer att drivas vidare.
Evenemangstipsen börjar med ett författarsamtal med Lina Wolf som hålls i Kiviks kapell på Tittutvägen 55, tisdagen den 15 augusti. Det är fri entré. Vi har ju redan berättat om Malmöfestivalen här i Skånes taltidning, bland annat om de syntolkade föreställningarna. Men här kommer ytterligare ett tips. För den som vill lyssna till Jakob Nyman, som i många år arbetade på Iris Hadar i Malmö och som var månadens ansikte i samband med att han gick i pension förra året. Bandet han är med i, Sonic Groove, spelar nämligen på Swingtältet torsdagen den 17 augusti klockan 18. Den 19 och 20 augusti är det 40-talshelg på Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg. Mellan 10 och 18 båda dagarna. I museets stadskvarter vrids klockan tillbaka och där arrangeras många olika aktiviteter med historisk anknytning. Gränderna fylls med människor i tidsenliga kläder, det spelas musik från tiden och bjuds på surrogatkaffe. Vill man får man gärna klä sig 40-talsinspirerat som besökare, även om det inte alls är något krav. Det kostar 100 kronor i entréavgift. Skånedagen äger rum i Eslöv den 20 augusti mellan 13 och 19. För sjätte året i rad samlas folkdansare och musiker på Trollsjöområdet. Det blir uppvisningar av konsthantverk och dans och möjlighet att prova på. Gruppen Spöket i köket avslutar programmet med att spela upp till dans. För mer information går det att ringa 0703 33 59 64. En guidad busstur går till Limhamns kalkbrott i Malmö den 20 augusti klockan 10. Bussturen avgår från parkeringen in till kalkbrottet och adressen dit är Kalkbrottsgatan 114. Bokning görs via Kulturcentralen och det kostar 10 kronor att delta. Fritidens dag blir det på Ystad Arena den 27 augusti mellan 11 och 14. De flesta av stadens föreningar finns på plats och berättar om sin verksamhet. Det finns också möjlighet att testa i olika aktiviteter. Inträdet är gratis. Årets upplaga av Lund Comedy Festival äger rum mellan 31 augusti och 2 september. Första dagen står Henrik Widegren på scenen i Stora salen på Grand Hotel klockan 18 och han har kallat sin programpunkt Quiz med fniss på remiss. Nästa dag, klockan 21 i källaren på Hotell Lundia, är det dags för Petrina Solange och hennes show En knapp timme. Dagen därpå, 17.30, uppträder den brittiska komikern Maisie Adam på samma ställe under rubriken Live i Lund. Och lite senare den 2 september, nämligen klockan 22, är det Cabaret Extravaganza med Anton Garnovic, som också kallas för Skånes kabarékung. Fullständigt program finns på hemsidan lundcomedyfestival.com. Och biljetterna säljs av Nortic för 229 kronor per föreställning. Den 8 och 9 september är det Kristianstads bokfestival. Denna gång med temat Lyssna till litteraturens röster. Och det är ett omfattande program med många författare som kommer och berättar om sina böcker. På fredagen den 8 september är det invigning med litteraturquiz i Kulturkvarterets bistro klockan 16.30. Och när det slutar 17.30 kan man lyssna till Marie Lundström i Stora salen på samma ställe. Varje vecka hörs hon som programledare i Lundströms bokradio i P1. Men här är hon för att tala om sin andra roman, Alla måste söderut, som handlar om uppåt och hemlängtan. Den finns som talbok med text. Samma dag 19.30 i samma lokal är rubriken Jag läser, du lyssnar. Och då är det skådespelaren och ljudboksuppläsaren Stefan Sak som i ett samtal med journalisten Görel Espelund berättar om sitt arbete. Ett evenemang den 9 september är Emily Lönneberga 60 år på barnavdelningen på stadsbiblioteket mellan 11 och 12. Här firar man att det är 60 år sedan Astrid Lindgren skrev boken. Med fika till alla barn, tävlingar och pyssel. Alla de här evenemangen är gratis och det enda som har platsbokning är ett bokfrukostmingel den 9 september klockan 10. Då anmäler man sig på mailadress bokcirkelmingel@kristianstad.se senast den 1 september. Andra som besöker bokfestivalen är Martina Haag, Kalle Knivile och Alexandra Pascalido. Hela programmet når man via Kristianstads hemsida kristianstad.se. Biljettinformation, Kulturcentralen 040 10 30 20. Nortic 0455 61 97 00. Kalendern. 2023 års 33:e vecka börjar med måndagen den 14 augusti då det är Unos namnsdag. I bland annat Helsingborg och Eskilstuna är det skolstart och i de flesta grundskolor runt om i Sverige börjar höstterminen efterhand under den här veckan. I brittiska Birmingham inleds VM i blindfotboll eller five-a-side för damer. Det första någonsin där Sverige alltså är ett av 8 länder som skriver historia inom den unga sporten. Detta VM som varar till den 21 är en del av World Games som går av stapeln vart fjärde år och är den största internationella elittävlingen för synskadade idrottare. Och som inleds på fredag den 18. Tisdagen den 15 augusti har Stella och Estelle namnsdag. I fotbolls-VM för seende damer ska det spelas semifinaler. Och också EM-slutspelet i volleyboll för seende damer inleds och ska pågå på olika platser i Europa fram till den 3 september. Sverige har lottats i den grupp som spelar i Düsseldorf och ska där möta Azerbaijan, Grekland, Tjeckien, Turkiet och värdnationen Tyskland. På Sergels torg i Stockholm invigs The Node som med sina 2400 kvadratmeter ska bli en mötesplats för musiker och andra kreatörer med bland annat konsertscen, inspelningsstudior och repetitions- och samlingslokaler. The Node är ett samarbetsprojekt mellan bland annat Föreningen för Sveriges kompositörer och textförfattare, SKAP, och Stockholms stad. Tivoli i Köpenhamn firar sin 180-årsdag med bland annat konserter och fyrverkerier. Det var journalisten Georg Carstensen som skapade nöjesfältet efter inspiration från resor runt om i världen. Parken blev snabbt populär bland danskarna och en flitig besökare var författaren Hans Christian Andersen som fick idén till sagan Nektergalen när han gick omkring där. Onsdagen den 16 augusti är det Brynolfs namnsdag. Artisten Madonna, vars fullständiga namn är Madonna Louise Ciccione, fyller 65 år. Hon är en av världens mest framgångsrika popmusiker och hade sin första etta på Billboard-listan i USA 1984 med låten Like a Virgin. Hon har även en karriär som filmskådespelare och fick sitt genombrott i kultfilmen Susan, var är du? Från 1987. Nyligen blev hon omskriven när hon efter att ha förts till sjukhus medvetslös med en allvarlig infektion gick ut på sitt Instagram-konto och sa att hon var tacksam för att hon överlevt och för det stöd hon fått bland annat av sina barn. Även författaren och litteraturkritikern Steve Sam Sandberg fyller 65 denna dag. Han debuterade redan som 18-åring med science fiction-romanens Ländernas värld, men fick sitt stora genombrott först 20 år senare med Teres, en dokumentärroman som löst bygger på den tyska journalisten och senare terroristen Ulrike Meinhofs liv. Därefter har romaner med dokumentärbotten blivit hans signum och ett exempel är De fattiga i Łódź, om livet i gettot i den polska staden, som han fick Augustpriset för 2009. Hans senaste bok är Oceanen, som kom förra året och handlar om filosofen Jean-Jacques Rousseau. De tre sistnämnda finns alla som talbok. Sedan 2021 innehar Steve Sam Sandberg stol 14 i Svenska Akademin, där han efterträtt Kristina Lugn. Journalisten och programledaren Fredrik Wikingsson fyller 50. Han är mest känd som ena halvan av duon Filip och Fredrik, där han tillsammans med Filip Hammar bland annat gjort talkshower och nu senast frågesportprogrammet Alla mot alla som sänds på Kanal 5. Torsdagen den 17 augusti har Walter och Werner namnsdag. Det är den tredje torsdagen i augusti och därför dags för den traditionella surströmmingspremiären. Förra året var det brist på den fermenterade fisken på grund av att tillgången på strömming har minskat kraftigt i haven. Inför årets premiär rapporterar Sveriges Radio att läget ser något bättre ut, men att handlarna kommer att ransonera antalet burkar per kund. Den amerikanske skådespelaren Robert De Niro fyller 80 år. Hans första film var Greetings från 1968 och han har sedan dess haft en stor mängd filmroller och samarbetat särskilt mycket med regissörerna Francis Ford Coppola och Martin Scorsese. Han har Oscars nominerats 8 gånger och av dessa vunnit 2. 1975 för bästa manliga biroll som Vito Corleone i Gudfadern 2. Och 1981 för bästa manliga huvudroll som boxaren Ray LaMotta i filmen Tjuren från Bronx. Den romansk-tyska författaren och Nobelpristagaren Hertha Müller fyller 70. Hennes författarskap präglas mycket av uppväxten i diktaturens Rumänien och bland de böcker av henne som är utgivna på svenska och inlästa som talbok finns exempelvis Andningsgunga, Hjärtdjur och den senaste, Mitt fosterland var en äppelkärna, som är en slags självbiografi. Också simstjärnan Sara Sjöström fyller år denna dag. Hon blir 30 och har redan gått till historien som en av de mest framgångsrika svenska idrottarna genom tiderna. Inte minst sen hon tog sin 20:e och 21:a medalj, guld på både 50 meter fjäril och frisim vid VM i Fukuoka i Japan nyligen. Och därmed slog Michael Phelps tidigare rekord på 20 VM-medaljer i simning. Fredagen den 18 augusti är det Lena och Ellen som har namnsdag. Och på Gripsholms slott i Strängnäs kommun hålls det en gala med anledning av att Sverige firar 500 år som land. Bland de medverkande artisterna finns Lena Philipsson, Lisa Nilsson och Rickard Söderberg. Lördagen den 19 augusti spelas bronsmatchen i fotbolls-VM för seende damer klockan 10 svensk tid. Kronprinsessan Mette Marit av Norge fyller 50. Tidigare hette hon Chesem Høiby i efternamn, men blev kunglig 2001 då hon gifte sig med kronprins Håkon, som också han fyllde 50 för en månad sedan. Joakim Larsson, mer känd som Joey Tempest, fyller 60. Han är sångare i hårdrocksbandet Europe, vars mega hit The Final Countdown från 1986 gjort dem till superkändisar runt om i världen. I Ungerns huvudstad Budapest inleds VM i friidrott som ska pågå till den 27 augusti. 20 idrottare ska ingå i den svenska truppen, däribland regerande världsmästaren och världsrekordhållaren höjdhopparen Armand Duplantis, som förstås tillhör storfavoriterna. Det är Magnus och Måns namnsdag och internationella dagen för humanitärt arbete. Söndagen den 20 augusti har Bernt och Bernhard namnsdag. I fotbolls-VM för seende damer har det blivit dags för finalen. Klockan 12 är det avspark på Stadium Australia i Sydney.
Den regionala delen av anslagstavlan innehåller en inbjudan från SRF Skåne. Och det är till att bli pigg och glad genom mat och rörelse. Den 3 september på Friskis och Svettis batterifabriken i Ängelholm. Adressen är Industrigatan 6. Då vill vi visa dig hur lite som faktiskt krävs för att komma ur soffan och göra kroppen en tjänst. Vi inleder klockan 11 med en föreläsning om kost och hälsa som ger dig tips och inspiration för en piggare och gladare vardag. Därefter byter vi om till träningskläder och får bekanta oss med träningsformen cirkelgym. Vi går i lugn och ro genom hur det fungerar innan vi sätter igång. Vi avslutar med en lättare måltid som ger energi och lust till fortsatt träning. Försök vara på plats vid 10.40. Hemresan kan bokas från 15.30. Lämplig klädsel är T-tröja, shorts och gymnastikskor. Om du bara har skor som används ute går det bra att skrubba dem rena. Det går också bra att vara barfota. Ta med handduk och tillbehör för att duscha efteråt. Även om du inte har allergi eller specialkost så skriv med detta i anmälan. Eller om du har rörelsesvårigheter, hörselsvårigheter, behov av ledsagning eller har ledarhund. Tänk på att ledsagarna kommer att hjälpa åtminstone 2 personer. Har du behov av hjälp utöver vanlig ledsagning behöver du ta med en egen ledsagare. Det kan exempelvis gälla hjälp vid toalettbesök eller hygien. Att förbättra synnedsattas hälsa är så viktigt att den här aktiviteten är kostnadsfri för alla. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit senast 3 månader efteråt samt endast inom Skåne. Både utanför betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Och vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 070 777 75 eller e-posta skane@srf.nu tidigast måndag den 14 augusti och senast onsdag den 23 augusti. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. Välkomna! Den lokala delen av anslagstavlan idag gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Kristianstad-Bromölla, SRF Malmö Svedala och SRF Västra Skåne samt ändringar i kollektivtrafiken. SRF Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge bjuder först in sina medlemmar till Brösarps gästgiveri och spa måndag den 4 september. Buss avgår från Kulturpunkten, Bromölla klockan 6.45, Kristianstad Resecentrum 7.15, Kristianstad Sommarlust 7.30 och hemresa cirka klockan 15. Vi stannar på vägen ner för en bussfika och vi har tillgång till spa mellan klockan 9 och 11.30. Låna badrock, tofflor och handduk och vi blir serverade lunch klockan 12. Efter det finns det möjlighet att göra ett besök på Österlens kött och vilt. En gammaldags köttbutik med manuell betjäning. Fläsk, nöt, lamm och även vilt under säsong. Eftersom ett gäng av oss var och njöt en hälsovecka på Almåsa så är denna spadag först och främst till er som inte hade denna möjlighet. Men alla kan anmäla sig. I mån av plats får även de möjlighet att njuta igen. Vi meddelar dessa i god tid om plats finns. Anmäl senast måndag den 21 augusti till Anita Svensson på telefon 044 533 09. Om hon inte kan svara, var vänlig anmäld till telefonsvararen så ringer hon upp. Det går också bra att anmäla på anitasvensson109@gmail.com och uppge vid anmälan namn och aktivitet samt matallergi. Anmälan är bindande. Kostnaden är 200 kronor som betalas in efter anmälan på Bankgiro 899 92 45 eller swisha 12 33 93 48. Uppge vid inbetalning namn och aktivitet. Välkomna, hälsar styrelsen. SRF Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge bjuder också in sina medlemmar att prova på konstsmide. Lördag den 2 september klockan 9.30 till 16. Adressen är Kajevägen 4 i Arkelstorp. Leif Lang, som är vår handledare, hjälper oss att skapa en ljusstake genom att böja och bocka en plåt. Det ingår förmiddagsfika, lunch och material i priset. Ta med dig ett par trädgårdshandskar. Det blir plats för max 5 personer per tillfälle. Anmälan senast den 17 augusti till Anita Svensson enligt ovan. Uppge med anmälan, namn och aktivitet samt matallergi och anmälan är bindande. Kostnaden är 550 kronor som betalas efter anmälan till bankgironumret eller via Swish. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala välkomna först till sin dagverksamhet. Måndag den 14 augusti klockan 13-15 träffas vi, umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 15 augusti klockan 13-15.15 blir det bingo och fika. Kaffe och smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet, telefon 040 25 05 40 om man tänker komma, senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala hälsar sen att det är augusti igen och då ska vi såklart ha vår populära kräftskiva på föreningen. Vändelsfridsgatan 13 i Malmö. Vi träffas fredag den 25 augusti klockan 18 för att knäcka en klo eller två. Det serveras också räkor för er som föredrar det. Och efteråt äter vi västerbottenpaj med sallad. Som medlem betalar man 150 kronor, övriga betalar 250. Vill man ha något att dricka så finns det till självkostnadspris. Avgiften betalar man in på Bankgiro 192 96 45. Eller så går det bra att swisha till 123 077 80 50. Senast den 23 augusti behöver man inbetalningskort som meddelar kansliet vid anmälan. Och färdtjänst hem kan beställas till cirka 21.30. Välkommen med din anmälan från torsdag den 10 augusti till måndag den 21 augusti till kansliet 040 25 05 40 eller e-posta info@srfmalmo.se. Glöm inte att meddela om du vill ha kräftor eller räkor vid anmälan. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala presenterar också sitt studieprogram för höstterminer med kurser du kan delta i. Måndag eftermiddagar klockan 13.45 till 17 blir det keramik. Du får lära dig att använda leran och dreja eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut till olika föremål. Kursen genomförs i samarbete med ABF Malmö och kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3-5. Cirkeln startar måndag den 28 augusti och det blir 15 träffar. Pris 600 kronor och du betalar själv för den lera du förbrukar. Tisdag förmiddagar klockan 9.30 till 12 väntar vävning. Vävkursen hålls i samarbete med ABF och kursen hålls i deras lokal på Porslinsgatan. Den startar tisdag den 12 september och det blir 12 träffar. Pris 360 kronor och materialkostnader tillkommer. Torsdag förmiddagar klockan 9.30 till 12 är rubriken Aktuellt i litteraturen. I den här kursen pratar vi om nya och gamla böcker som skrivits av både svenska och utländska författare. Samt fördjupar oss lite i olika författare. Ledare är poeten och författaren Camilla Kronholm. Kursen hålls i föreningens lokal på Vändelsfridsgatan 13. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF. Det blir 10 träffar med start torsdag den 14 september. Pris 300 kronor. Torsdag eftermiddagar 12.45 till 13.45 blir det medyoga. Med bland annat medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation med ledare Ira Gyllingberg. Kursen hålls i föreningens lokal på Vändelsfridsgatan i samarbete med ABF. Start torsdag den 7 september och det blir 15 träffar. Pris 450 kronor. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig till kansliet. Sista dagen fredag den 18 augusti. Meddela då om du vill ha inbetalningskort på kursavgiften. Och före kursstarten skickas bekräftelse ut. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne har efter sommaruppehållet några inbjudningar. Först till en onsdagsträff. Den 23 augusti klockan 13-15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Nu är det dags för bingo igen. Fickavgift 30 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor styck. Om du inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdagen tisdag den 22 augusti klockan 12 till telefonen 042 15 83 93 eller e-posta srfvastraskane@srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkomna! SRF Västra Skåne har också en vinprovning torsdag den 31 augusti klockan 13 till 16 i föreningens lokal. Deltagaravgiften är 200 kronor och det blir provning med tilltugg och Hans Nilsen kommer och berättar om vinerna. Det går bra att beställa viner av honom. Eftersom antalet är begränsat till 30 personer gäller att vara ute i tid om du vill delta. Anmäl dig till kansliet senast fredag den 25 augusti klockan 12. Välkommen! SRF Västra Skåne bjuder också in till cirkelgympa. Måndag den 4 september börjar cirkeln med Mikael Grönhed. Klockan 14-15 i SRFs lokal. Kursavgiften är 375 kronor för 15 gånger eller 25 kronor per gång. Om du inte kan betala för 15 gånger på en gång går det bra att betala för 10 gånger och sen för 5 gånger. Meddela vid anmälan till kansliet hur du vill göra. Första gången är fri så att man kan prova på. Alla hälsas varmt välkomna. SRF Västra Skåne startar också torsdagscirkeln med titeln Starka kvinnor. Torsdag den 7 september klockan 13.30 till 15.30. Cirkelledare är Ingeborg Ballhusen och vi är i föreningens lokal. Kursavgiften är 250 kronor och fikaavgiften är 30 kronor per gång. Anmäl dig till kansliet senast onsdag den 6 september klockan 12. Välkomna! Och SRF Västra Skåne ska till sist också se teaterpjäsen Cabaret som syntolkas på Storan på Helsingborgs stadsteater. Söndag den 1 oktober mellan klockan 16-19 inklusive paus. Samling för syntolkning klockan 15. Biljettpris 245 kronor för medlemmar i Västra Skåne. För övriga gäller ordinarie pris. Ständigt aktuella musikalen Cabaret skrevs 1966 baserad på romanen Farväl till Berlin och gjorde några år senare braksuccé som musikalfilm med Liza Minnelli i huvudrollen. Nu sätts musikalen upp på Storan i en ung, rå och punkig version. Kid Cut Club förvandlas till ett kringresande sällskap som förflyttar sig mellan 30-talets Berlin och dagens Helsingborg. Med en ensemble som består av både skådespelare och dansare blir det här en lika gripande som burlesk och rolig scenupplevelse för alla. Rollinnehavare är bland andra Eva-Maria Björk, Cecilia Borsén, Thomas Borvin och Jörgen Dyberg. Sista anmälningsdag är måndag den 28 augusti klockan 12 till kansliet. Meddela vid anmälan om du önskar lur för syntolkning. Det finns 15 platser så skynda dig med din anmälan. Eventuella frågor besvaras av teaterombud Ulla Engström på telefon 0730 70 11 31 eller e-posta ulla.engstrom, häng med ett e, också siffran 1 efter, /icloud.com. Och vi rundar av med några tillfälliga ändringar i den regionala busstrafiken. I Hör började man i veckan bygga en gång- och cykelväg på Maglasätevägen och det stängde regionbuss 448 hållplats Yxnaholma läge B. Fram till den 12 december klockan 16 ersätter en tillfällig stolpe 430 meter österut. I helgen hålls också Hörs marknad och Nya torg stängs av för trafik. Från fredag den 11 augusti klockan 16 till söndag den 13 augusti klockan 21 får regionbussarna 444, 445, 448, 469 och 470 ta en annan väg. Hållplatserna Mejerigatan, Stenskogsvägen och Ringsjövägen stänger, liksom Gamla torg läge B för linje 448. Men hållplatsen Hörstation är öppen. I Asmundtorp stängde tisdags ett arbete på Kustvägen, regionbuss 240 hållplatser Skördevägen, Axeltoftavägen och Råga Hörestad. Med hänvisning till hållplatsen Toftavägen som ligger på samma väg respektive en halv kilometer, en och en halv kilometer samt 2 kilometer österut på Kustvägen. Men bara till fredag den 11 augusti klockan 17, sen ska det vara som vanligt där igen. I Lomma ska man börja ett arbete vid Karstorpsvägen som från måndag den 13 augusti klockan 12 till den 18 augusti klockan 15 stänger regionbuss 139 hållplats Storgatan med hänvisning till Lomma busstation 500 meter norrut. Medan hållplatserna Pilgatan och Karstorpsskolan ersätts av tillfälliga ute på Alnarpsvägen strax norr om korsningen med Karstorpsvägen. Från onsdag den 16 augusti går busslinje 119 åter mellan Kävlinge, Lilla Harje och Stora Harje. Den kör 7 gånger i vardera riktningen på skoldagar. I Ljungbyhed blir det nästa vecka gammelmarknad och från torsdag den 17 augusti stänger regionbuss 518 hållplatser Bankgatan och Ringgatan. Närmsta alternativ är busstationen respektive hållplatsen Nybrogatan. Och den senare ligger på Storgatan knappt 400 meter österut om den ordinarie Ringgatan. Lördag den 19 augusti klockan 20 ska de ordinarie öppna igen. I Lund stängde i förra veckan ett fasadarbete en del av Spolevägen som stadsbusslinjerna 3, 6 och 7 kör på. Hållplatsen Kung Oskarsväg läge B är stängd med en tillfällig stolpe som ersätter 30 meter bakåt bussens färdriktning. Så ska det vara där till den 29 september klockan 16. I Lund började i måndags ett broarbete på Sandbyvägen som fått stadsbuss 6 att ta en annan väg. Hållplatsen Sommarlovsvägen läge B är stängd till den 1 september klockan 16. Med hänvisning till hållplatsen Linegården läge A cirka 300 meter åt sydväst på Tullehemsvägen. Eller Storskolevägen B som ligger cirka 560 meter bakåt bussens färdriktning på Sandbyvägen. I Helsingborg började i måndags ett arbete på Mariehällsvägen som stängdes stadsbuss 6 hållplats Maria Park. Tillfälliga hållplatser står 120 meter österut på samma väg fram till den 25 augusti klockan 16. Och Helsingborg ska man också bygga om hållplatsen Linebergsplatsen A som stadsbussarna 3, 4 och 25 brukar stanna vid från måndag den 14 augusti klockan 7 till 15 september klockan 16 finns en tillfällig stolpe 160 meter framåt i bussens färdriktning på Ramlösa vägen och före korsningen med Elinebergsvägen. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning och ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 17 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!